varmt välkomna till podden Läs för livet som ges ut av Kulturrådet. Här samtalar jag, Ann-Marie Körling, läsambassadör, om läsning och litteratur. Till dagens samtal välkomnar jag författaren och läraren Anneli Drevsen.
Tack så mycket.
Vi ska prata lättläst. Vad menas med lättläst?
Det beror kanske på vem du frågar, men om du frågar mig som författare så tänker jag att lättläst litteratur är... När jag skriver lättläst så försöker jag att få in läsaren i det rum som jag har skapat, det påhittade eller fiktiva rum som jag har skapat, utan att det ska vara så krångligt. Alltså jag försöker ta bort alla hinder och snubbeltrådar som kan finnas när läsaren ska gå in i texten.
Snubbeltrådar, vad kan det vara för hinder?
Det kan vara allt möjligt. Det som jag tänker på främst när jag skriver är själva språket. Att långa ord, bildspråk, alltså metaforer, krånglig grammatik, sådana saker. Där försöker man förenkla så mycket som möjligt. Eller bara att det är mycket text som inte för handlingen framåt. Att det ska vara så koncentrerat som möjligt. Mm. Sen är det också hur texten ser ut på boksidan, en massa saker som kanske är mer i förlagets uppgift att se till att det blir lättläst.
Ja, du menar det visuella?
Hur man... precis. Ja. Det är också viktigt. Att det finns, en del böcker har man ju bilder till som ger stöd för läsaren, just att kunna se framför sig det som händer i boken, att förstå ord och så vidare. Inte i alla lättlästa böcker, men det kan vara ett sätt att göra en text mer lättläst. Att det är luftigt, ganska stora bokstäver och så vidare. Det är också så att i mina böcker så meningarna fortsätter inte över sidbrytningar, utan meningen slutar på sidan. Massa sådana där saker som man inte tänker på, men det underlättar för läsaren.
Oj, det var ju jätteintressant. Men vad gör en bok lättläst då, tänker du? Är det det att det både det visuella, det grammatiska? Och...
Det finns ett antal kriterier som man kan liksom bocka av. Men sen är det ju som med alla sådana ramar att man kan bryta mot dem. Men ofta så är det ett fåtal personer, alltså inte för många karaktärer att hålla reda på. Ett enkelt språk. Jag tänker mycket på de som har svenska som andra språk. Och då kan det till exempel vara lättare att läsa en bok som är skriven i presens. För verben, det är lättare att förstå de verben helt enkelt. Sånt tänker jag på. Inte en massa krångliga sammansättningar. Men också sånt här att ord kan betyda... Samma ord kan betyda olika saker som vind. Och då måste det vara tydligt vad det ordet betyder just där. Och det tänker man kanske inte på att oj, det här ordet kan ju betyda något helt annat. Då är det bättre att ta ett ord som inte har den här dubbla betydelserna. Och inte en massa synonymer. Om man skriver om någonting så i en annan text kanske man försöker hitta olika sätt att säga samma sak. Man säger inte... bara för det kommer jag inte på något sånt ord. Men man håller sig till det ordet man vill säga helt enkelt. Man kallar en sak för samma sak genom hela boken.
Vilket ord? Ta ett ord.
Byxor. Byxor. Om jag skriver om byxor, då skriver jag byxor. Jag skriver inte brallor eller shorts. Utan om det inte nu är viktigt att det är shorts, men till exempel.
Ja, just det. Du håller dig till som du har börjat skriva om.
Ja, precis.
Ja. Mm. Kan man få lyssna på en lätt?
Jag tog med mig min bok Dagboken. Mm. Det handlar om en kille som heter Tarek. Mm. Han kommer från ett land där det är krig. Kanske Syrien, det är inte uttalat. Och han går i skolan här i Sverige. Han har kommit hit ensam. Och hans mamma är kvar i hemlandet. Och hans pappa har blivit dödad. Så när han är i skolan så vill hans lärare att han ska skriva och uttrycka sig på svenska. Och det där är inte så lätt för Tarek. Jag läser, han sitter i skolan helt enkelt med skrivboken framför sig på bordet. I skrivboken finns ord jag har skrivit. Men det är inte mina ord. Det är inte mitt språk. När jag skriver på mitt språk betyder orden något. De är fulla av minnen och smaker. Mitt språk doftar och smakar. Orden i min skrivbok har ingen smak eller doft. Där finns inga minnen eller drömmar. Det är inte mina ord. Jag slår upp boken. Min senaste text är full av röda streck. Min lärare Stina har rättat den med sin röda penna. Det ser ut som sår över hela sidan. Jag tittar på de röda såren. Då minns jag såren på min fars händer och hålet i hans bröst. Jag minns blodet på marken och vinden och skriket. Min mors skrik, Gud, hjälp mig. Hon skrek ända in i natten, in i sömnen och drömmarna. Hennes skrik hade inget slut, för far var död. Kulan gjorde ett hål i hans hjärta. Tänk på att verbet ska vara på andra plats. Stina står framför klassen. Hennes röst är hård. I mitt huvud hör jag min mors skrik utan slut. Jag reser mig och går.
Oj, det var starkt. Att skriva så starkt med så, med det ordförrådet. Berätta, hur gör man?
Just den här boken så var det faktiskt, där var det en uttalad drivkraft jag hade. Jag hade en historia jag ville berätta. Jag ville berätta om Tarek. Hur det är för honom att vara i den här situationen. Att försöka lära sig ett nytt språk. Att ha en massa minnen som hela tiden väller in i tankarna. Och så vill jag berätta det på ett så enkelt språk som möjligt. För att jag vill att så många som möjligt skulle kunna läsa det. Så det handlar om att ta bort allting som inte är absolut nödvändigt för att berätta just den här historien. Ibland så blir det ju nästan en sorts poesi av det när man förenklar så mycket. Lättläst kan ju vara på massa olika sätt. Det behöver inte alls finnas något poetiskt anslag i det. Men den här boken blev så när jag skulle berätta om Tarek.
Jag tänker på det här språket som du sa att det ska vara i presens. Det här språket som man lär sig. Så, förstod jag dig rätt?
Inte att det ska vara i presens, men om man tänker vad som är lättast för en som lär sig svenska så är det ju lättare att läsa en text i presens. Men det är klart man måste lära sig och förstå och uttrycka sig i dåtid också.
Ja, men jag tänker det här med att man faktiskt lär sig presens det första man gör och så sitter man där med sin dåtid och sin framtid. Det är ju väldigt starkt. Men då skriver man lättläst med väldigt starka innehåll.
Det är det som är, om man tänker sig att den som läser en lättläst bok är någon som kanske brottas med läsningen. Det kan vara på grund av språket. Det kan ju vara en väldigt van läsare som har läst väldigt avancerad litteratur på sitt modersmål och så ska är ny i svenska språket. Men det kan ju också vara en person som har svenska som modersmål som inte har kommit igång att läsa, som har svårigheter med att läsa, som inte gillar att läsa, som inte förstår poängen med att läsa. Och för alla de läsarna så måste det ju vara en medryckande historia. Någonting som är angeläget. Det kan ju inte vara en tråkig bok. Om det är så att man måste kämpa för varje mening, kommer man ju upp om det inte är en historia som man bryr sig om. Nej. Så därför tänker jag att det är så viktigt att lättläst litteratur berör ämnen som läsare kan känna igen sig i eller inte känna igen sig i. Jag gick och tänkte på vägen hit just på lättläst och vad det är och om man ska prata om det. Och så när jag gick hit till studion så är jag i kvarter som inte riktigt är mina. Och då blir man lite så här på sin vakt. Man tittar lite annorlunda på sin omgivning än om jag är i mina hemmakvarter. Där kan man gå utan att tänka så mycket på vart man går för att man känner sig hemma överallt. Och man känner kanske en och annan person och nickar åt dem och sådär. Och jag tänker att lättlästa böcker, det kan göra att fler personer känner sig hemma i litteraturen. Att man får vara lite, att man inte behöver anstränga sig och vara på sin vakt hela tiden. Sen så ska ju litteraturen också vara, det ska ju också vara en möjlighet att resa bort långt hemifrån. Men lättlästa böcker gör ju att fler kan hitta den där ingången i litteraturen. För somliga är det ju att få identifiera sig i en bok. Det kan ju vara en ingång till läsning. Det kan ju också vara att möta en person som inte alls är som en själv.
Det är ju sant. Precis som all läsning egentligen. Ja. Att få resa iväg och upptäcka. Jag besökte ett skolbibliotek där bibliotekarien berättade att de mest utlånade böckerna var böckerna lättlästa på svenska. Och att viljan att lära sig svenska språket var väldigt, väldigt stor och angelägen. Och att det var, och då träffade jag en ung läsare som hade lånat en lättläst bok och var, ja, hade läst den och var väldigt glad över det. Och jag tror den här berättelsen, att få den här berättelsen och språket, att det är som kuggar som rullar i varandra.
Jag hörde om en bibliotekarie som, när han var ute och tipsade om böcker i klasser, hade bokprat i alla, inte liksom klasser där med bara nyanlända, utan i vanliga klasser med olika slags elever, så tog han alltid med en lättläst bok. Och så pratade han lite extra för den. Han berättade lite mer inlevelsefullt om handlingen. Och så sa han, en sån här tunn bok, kan man, det kan vara, alla kan behöva läsa det eller vilja läsa det ibland. Och jag brukar läsa det, för då kan jag läsa en hel bok på bara en timme. Och det kan man ju vilja göra ibland. Och det var ju ett sätt för honom att höja statusen för lättläst. Mm. För att en del kanske tycker att det känns pinsamt att ta en sån där tunn bok när alla andra läser en bok som är 300 sidor. Men jag tror också att han har rätt. Att jag läser också lättlästa böcker ibland. Både faktaböcker och skönlitterär. För det kan vara till exempel Zlatan-boken. Zlatans bok. Den läste jag lättläst. Och jag kände att det var precis så mycket jag ville veta om Zlatan. Mm. Inte mer. Jag behöver inte läsa vad det nu är. 300 Nej. Eller 400 sidor man.
Jag tänker på det där med den statusen och värderingarna runt. Tror du att det finns fördomar kring lättläst?
Ja, men det gör det.
Mm. Hur ser de ut?
En del kanske har läst någon lättläst bok som inte var så himla bra och tänker att all lättläst litteratur är så. Det finns nog fördomar att det skulle vara lätt att skriva lättläst. Att det liksom är mindre värt av den anledningen. Eller att det är mindre litteratur. Alltså att den inte är så litterär.
Mm.
Och det kanske är för att man måste skriva ut mer saker i lättläst litteratur. Man kan inte låta allt för mycket vara mellan raderna eller underförstått. Och då blir den per automatik mindre litterär. Det tankesättet kan nog finnas.
Mm.
När man skriver lättläst så brottas man hela tiden med det. Man har ju en redaktör och går igenom sin text. Och ibland kanske man måste skriva ut saker som man hade velat skulle vara underförstådda. Men det, och så får man liksom fundera på vad är viktigt att säga och vad är viktigt att låta läsaren själv förstå.
Mm. Men läsaren då? Bemöts läsaren av lättläst som en... Ja, finns det fördomar där? Eller finns det... För jag tänker att som läsfrämjande så är ju den lättlästa boken en början och ett innehåll som man absolut kan läsa.
Mm.
Så jag tänker i skolan, hur kan det se ut kring en som läser lättlästa? Alltså, kanske man ska prata mer om innehållet, vad handlar den här boken om? Istället att prata om att den är lättläst eller att du inte kan läsa.
Det tycker jag. Mm. Jag tänker som lärare så vill man ju läsa böcker med sina elever.
Mm.
Och man vill få till samtal om läsningen. Och då kan ju en lättläst bok vara ett sätt att läsa en hel bok utan att det tar flera månader. Om man ska läsa en bok som är för svår i en klass eller grupp där språket i sig är en utmaning. Så då kan den lättlästa boken ge möjligheter till de här samtalen utan att... Men din fråga var egentligen om det fanns fördomar mot läsarna. Men jag vet inte. Det gör det säkert. Men jag vet inte om jag kan säga så mycket om det.
Jag tror bara att... Jag tänker att allting ska få finnas och att man kanske... Att vi ska läsa. Jag tycker att man ska högläsa.
Mm.
Och att man kanske kan inleda en lektion med att högläsa. Kanske den där din bok, dagboken. I ett enda flöde så får man hela berättelsen som stöd för att läsa den själv också. Jag tror att man kan göra på många, många olika sätt. Jag tror att vi ska ge den mer värde.
Precis det har jag gjort med när jag jobbade som lärare. Att högläsa en hel bok på en lektion. Det är ju fantastiskt. Det kan man inte göra så ofta. Man kan läsa en bilderbok på en lektion. Man kan läsa en kort, lättläst bok. Men jag hörde faktiskt om en skola där de skulle jobba med just dagboken. Den kommer att komma ut på ett antal andra språk. 6 andra språk under våren. Och då så var en lärare som funderade på att läsa den med både nyanlända elever och elever som är födda och uppvuxna i Sverige. Och då att dessutom kunna läsa den på olika språk. Jag tänker att det var spännande. Det hade inte jag tänkt.
Mm.
Undrar hur det blir.
Mm. Det blir roligt att välja. Men jag tycker att allting kan ju högläsas också.
Ja, det tycker jag
det kan vara en introduktion till boken och sänka trösklarna till att läsa detta innehåll som boken förmedlar. Men jag tänker också att kanske vara lite fri från andras värderingar av vad man läser. Att man får läsa utan att någon bedömer ens läsning hela tiden. Att du borde kanske läsa någonting annat, du borde läsa någonting som är lite svårare, du borde läsa. Gör ju att man funderar lite på sina värderingar kring hur man ser på både läsaren och boken. Och jag tycker att man kan faktiskt högläsa tillsammans för att upptäcka vad böcker innehåller och börja prata om innehållet? Hur tänker du kring det?
Ja, men innehållet är ju det, är det som är grejen med litteratur, alltså själva berättelserna. Sen är det klart att språket och formen i sig kan också ge en sorts upplevelse av läsning som förhöjer den läsupplevelsen. Men det är ju innehållet, nästan alltid innehållet i berättelserna som är det man är ute efter när man läser.
Jag tänker på gemenskapen som när man får dela innehåll med varandra, att alla får dela samma innehåll, och då kan det gälla lättläst, det kan gälla dikter, det kan gälla faktatext, det kan gälla all litteratur. Vi delar det här tillsammans i klassrummet. Och så här, det här är vad vi delar i den här stunden tillsammans. Och då blir både språket och innehållet någonting gemensamt. Vad tänker du om det då?
Men det är det som är så fantastiskt när man som lärare arbetar med en grupp elever. Att man, om man jobbar under ett läsår eller kanske flera år, att man bygger upp en sorts gemensam referensram av läsning. Att man lägger till läsupplevelser och så kan man gå tillbaka till dem sen. Och kommer ni ihåg när vi läste den boken? Och vad tänkte han om det här? Och nu är det så här i den här boken. Och då har man både att man bygger upp ett gemensamt språk men också gemensamma erfarenheter. Mm. För det är det som litteraturen är, att ta del av andras erfarenheter och vidga sina egna erfarenheter och tankar och känslor. Mm.
Och det får man ju genom samtalet om. Ja. Men jag tänker också det här med tidsbristen, när vi jäktar och det tar inte så lång stund att läsa en lättläst bok egentligen, om man vill högläsa. Och man kan få så stora innehåll att diskutera. Mm. Så tidsaspekten kunde man ju också fundera på då. Men större möjligheter till samtal runt något och med en gemensam utgångspunkt.
Mm. Sen ska man ju inte glömma bort den. Nu pratar vi mycket om klassrummet och att läsa gemensamt. Mm. Men också och där, när läsare kommer till biblioteken och går och lånar en bok på egen hand. Och att man ska läsa boken utan att man har en lärare eller någon som ger en stöd i läsningen. Då kan det ju vara så att man i klassrummet klarar av att läsa en svårare bok. Men när man sitter hemma och läser själv så kanske man vill ha en lite lättare bok. För att man måste klara av den på egen hand. Mm. Och det här är ju lättlästa böcker också jätteviktigt.
Jätteviktigt.
Att den här läshungern som förhoppningsvis finns även utanför skoltid. Att det finns någonting att mata den med.
Mm.
Och alla som har sett ett litet barn läsa. Mm. Som gradvis läser svårare och svårare böcker, vet ju att det kan vara så att boken, texten på boksidan blir som en mur. Om det är för mycket text så bara slår barnet igen boken och säger, det där går inte. Det måste vara precis lagom. Och så tänker jag att man vill inte att en bok ska vara en mur som läsaren inte kan ta sig in i. Och lättläst litteratur är mer som en, jag tänker mig att det är som en trappavsats. Att man ska klättra upp på väg mot någonting. Och ibland så behöver man hjälp även på den där trappavsatsen. Och ibland så klarar man av att gå själv vidare.
Men det är ju intressant. Jag tänker också på både föräldrar och på lärare eller vi andra som är modeller för läsning och att vi läser själva visar intresse för det som böckerna har att berätta. Och att om det där du säger, att när man ska göra saker på egen hand så är man mera ensam och behöver mer stöd i det man, känsla av att man behärskar det man håller på. Man ger sig inte ut och cykla om man inte kan cykla ensam. Men man kanske leder cykeln. Och det är samma sak med böcker, och det tycker jag var en väldigt fin liten bild av vad litteratur i gemenskap kan betyda och litteratur för när du själv läser.
Mm. Och det handlar ju om att bygga upp det här självförtroendet som läsare. En bild av att jag är en läsare. Och då kan det ju vara viktigt att få läsa en hel bok, en fin bok. Mm. Den här har jag läst.
Mm. Jag hade ett gäng killar som inte var, de tyckte inte om att läsa. Men de sa, deras erfarenhet av läsning var att de aldrig hade läst ut en bok. Någonsin.
Mm.
De hade alltid bara börjat i en bok. De hade aldrig läst ut en bok. Och då tänkte jag att det viktiga läsfrämjande arbetet som jag måste göra tillsammans med dem, det är att se till att de får läsa ut en bok.
Mm.
Och glädjen att få ha läst ut en bok var så stor. För att det här som jag läste inledningsvis, det hör ihop med det som hände i mitten. Mm. Och sen avslutat den här berättelsen. Och då berättade de att alla de här börjorna som de hade fått och alla de här aldrig avslutade böckerna hade bara gjort dem liksom, vad leder det här till? Och när de fick läsa en kortare berättelse som de kunde läsa över en liten kort tid, en lektion eller en halvtimme, så uppfattar de hela bokens möjlighet. Alltså man lär sig vad en bok kan berätta. Det har jag funderat mycket, mycket på.
Hur gjorde du då för att få dem att läsa?
Nej, jag tänkte att de har alltid fått böcker med för stort omfång.
Mm.
Och jag måste börja med att minska på omfånget för att låta dem uppleva vad en bok är från början och till slut. Mm. Att det måste, och pärmarna var ju jättebetydelsefulla då, att det fanns liksom en tydlig inledning och ett tydligt slut. Och när man slår igen boken så är den slut och man kan öppna den igen och då är det samma innehåll.
Mm.
Så vi pratade mycket om det här med bokens liksom format och sådär. Och då var de ganska stora när de sa det, att jag har aldrig läst klart en bok någonsin.
Mm.
Och det är ju också viktigt att få läsa en hel bok. Men jag tänker, det jag har läst, det liknar så mycket dikten. Jag får en sån här känsla av att det finns en närhet till dikten. Och dikten tänkte jag att vi skulle avsluta med. Och jag har valt en dikt som jag önskar att du vill högläsa, av Bengt-Erik Hedin. Får jag sitta tyst hos er?
Får jag sitta tyst hos er och titta på er, lyssna på er? Jag vill vara hos er, men jag vågar inte riktigt. Jag vill vara med er, men jag är lite rädd och ängslig. Får jag sitta tyst och vänta och vänja mig så länge? Vänta lite. Vänj er lite. Så kan vi sen alla vara tillsammans.
Tack, Anneli Drevsen, för den läsningen. Och med dessa ord tackar jag för samtal och högläsning.
Tack så mycket.
Och till er alla som lyssnar, vi hörs igen. Hej hopp!
Läs för livet görs av produktionsbolaget Munk.